Innan vi drar igång veckans avsnitt med Kristoffer Triumf så har jag bara ett kort meddelande till alla ni underbara lyssnare där ute. Flera av er vet att jag har föreläst en hel del tidigare och nu när restriktionerna har försvunnit så tänkte jag ta tag i detta igen. Förfrågningarna har börjat trilla in vilket gör mig superglad, och om just du vill att jag kommer till er skola, arbetsplats eller liknande för att dra min livshistoria, ja då kan ni mejla till nemohedén@gmail.com. Det finns superfina referenser att ta del av och jag är mycket sugen på att dra ut på vägarna igen. Så jag ser fram emot att höra ifrån er om intresse finns. Och gällande veckans avsnitt så vill jag bara poängtera en sak som ni redan vet att jag tycker, men som det kanske är viktigt att vara extra tydlig med när man släpper såna här typer av avsnitt. Jag tror inte att man kan lära sig att dricka normalt om man har utvecklat beroendesjukdomen, och detta har jag varit tydlig med under hela den här poddens gång. Jag står heller inte bakom Kristoffers tips om hur man ska lära sig att dricka normalt eller hur man ska sluta att dricka när man väl har börjat. Men om Kristoffer har utvecklat beroendesjukdomen eller inte, det låter jag vara osagt, för det är inte upp till mig att bedöma. Men jag tycker att det är viktigt att vara tydlig här med vart jag står. Men lika viktigt är det att belysa alla sorters öden kopplat till alkohol och droger, så även Kristoffers. Men vet ni vad? Nu drar vi igång veckans avsnitt.
Jag har faktiskt inte berättat den publikt, men det fanns en väldigt känd fotograf i Stockholm som dog av en överdos. Och samma helg så testade jag för första gången cola blandat med heroin. Och jag tog det tillsammans med en kille som när vi hade dragit linorna, jag tog hälften så mycket för jag hade aldrig tagit heroin förut. Så skulle vi gå tillbaka till festen. Och den här killen som jag tog det med står liksom och gungar medan jag fipplar med porttelefonen. Och sen så, han är lite svinlång den här killen. Och så bara dimper han, alltså han faller helt raklång bakåt liksom. Slår i huvudet i asfalten och är helt borta bara. Mm. Så att jag fick ju ringa ambulansen. Först fiskade jag upp det knarket. Jag såg vad han hade lagt det i vilken ficka liksom. Så fiskade jag upp det och slängde det i en golvbrunn. Så ringde jag ambulans och så kom de och hämtade honom. Men det var samma helg som den här fotografen dog. Mm. Och min gissning är att det var samma skit som de hade tagit.
Ja, det är onsdag igen och jag sitter i min gröna favoritfåtölj på Östermalm i Stockholm. Podden heter Hedén med Boman och Grander, en beroendepodd. Och den går ut på att jag sitter här och försöker krossa tabun kring beroende och missbruk. Försöker hjälpa lite människor, om jag kan. I bästa fall så lyckas man med det. Och sprida kunskap om den här luriga folksjukdomen som beroende ändå är. Ibland sitter jag här med mina vänner från The House Rehab och ibland sitter jag här ensam med en gäst. Och idag är det sistnämnda. Och jag har fått finfrämmande från en pionjär inom det som jag verkar i. Tillsammans här inne har vi nog bränt av ungefär 1000 poddavsnitt har jag räknat det till. Vilket är ganska galet. Och det ska bli kul att snacka med han om hans historia kring alkohol och droger och det här som vi pratar om i den här podden. Jag säger varmt välkommen till Kristoffer Triumf.
Tack.
Hej.
Hej.
Hur är läget?
Ja, det är bra. Jag studsade på att du sa att du sitter ensam med en gäst. Är det möjligt?
Ja, det kan man nog inte göra.
Förlåt.
Typiskt poddare och märka på sånt.
Nej, men min pappa är också svensklärare, eller vad? Ja. Förlåt, en yrkesskada.
Det är helt lugnt. Fint att ha dig här.
Tack så hemskt mycket.
Ja, du bjuder på kvarg.
Ja, om du ville ha, men du var inte så sugen med.
Nej.
Ja, det är ju en rest av 16 weeks of hell att jag har blivit kvargberoende.
Mm. Hur känns det att vara en pionjär inom det som så många försöker ta efter?
Kvarg.
Exakt.
Nej, men det är, ja, jag tänker ju givetvis inte på det särskilt mycket. Men nu har det väl blivit lite mer tydligt eftersom podden fyller 10 år om ett par veckor. Kanske redan har hänt när det här går ut. Men då blir då ska vi liksom ska det firas, va, på olika sätt. Så att då, ja. Men i normala fall så tänker jag väldigt lite på att jag är pionjär. Mm. Jag tyckte att jag var sen på bollen.
Först i Sverige i alla fall.
Kanske. Ja, jag var nog inte det, men jag var väl den första som breakade. Det fanns, jag hade en favoritpodd som hette Arthur. Det är så svårt att säga. Arthur. Som en kille som heter Martin Degrell gjorde back in the day. Så han hjälpte mig ganska mycket med hur man får igång det hela. Så. Sen fanns ju, fast det var inte en intervjupodd, men det fanns T.S. Knas, Filip och Fredrik fanns ju.
Mm, men det kändes som att ni var liksom första generationen svenska poddare. Du, Filip och Fredrik, Alex och Sigge, T.S. Knas, AMK också i samma veva, strax efter kanske.
Ja, jag
och sen så var vi ett gäng andra som kom i liksom andra generationen, kan man säga. Vi som ville härma er då. Mm. Men jag har minnen från när jag ligger liksom i mina absolut värsta liksom avtänningar och lyssnar på de just nämnda poddarna, och framförallt då dig, för att jag tyckte det var så fascinerande med just liksom, ja, med den här friheten som du skapar att sitta liksom 1-2 timmar med någon och prata om exakt vad man vill och bestämma helt fritt. Mm. Det var så otroligt, det kändes så nytt och fräscht och fritt liksom. Så jag minns att jag låg i badkaret i en avtänning och lyssnade på dig när du hade Babben Larsson, det här kanske 8 år sedan, någonting, 9 år sedan. Och så kände jag någon sån blandning av liksom djup avundsjuka och djup imponerad var jag också. Och ilska, såklart. Mm. För att jag var själv så jävla trasig liksom. Och bara såhär, fan vad har han lyckats med det här för liksom? Och så ligger jag här i en avtänning liksom. Mm. Det är inte rättvist.
Har du fått göra Babben Larsson nu då?
Ja, absolut. Så liksom, ordningen är återställd. Allt är lugnt nu.
Det är så roligt för att jag var på en liten middag igår och då var det någon som också tog upp just avsnittet med Babben Larsson. Det måste ha, jag har gjort någon slags impact med just henne. Mm. Det är spännande.
Hon är fin. Och det var ju också en av dem i början, va? Så då var väl de flesta gjorde väl lite impact för det var så nytt, antar jag. Men trots dessa 1000 avsnitt som vi har gjort ihop så ska vi inte snacka om intervjuande och poddavsnitt idag. Nej. Vi ska snacka om sprit och knark och din historia.
Mm. Mm.
Och vill man ha the extended version så finns ju den i en bok. Mm. Det kan vi ju säga direkt. Mm. Så vi puffar lite för den.
Som rimligt nog heter Törst också.
Mm. Ja. Mm. Så kan man ju lyssna på den eller köpa den om man vill liksom. Men yes. Här idag så ska vi få liksom en lite mer komprimerad version som ja, ska landa på runt en timme är tänkt. Mm. Var tar den vid? Alltså om man ska dra din life story liksom just till det här ämnet, vad minns du första gången du till exempel då drack alkohol?
Mm. Ja, men det gör ju väldigt tydligt. Sen i slutet av den kvällen minns jag inte, för att jag blev väldigt berusad. Jag var 11 och smög ut under en, jag tror att det var en valborgsmiddag hemma. Och så gjorde man, eller jag och 2 andra pojkar gjorde en häxblandning och smög ut i trädgården. Det var så jävla äckligt så att de andra fick liksom inte is i det. Men jag var fast besluten att jag skulle liksom uppnå det där som man hade hört om med Fille.
Tapper.
Ja, eller bara dum i huvudet. Men det är svårt att klandra en 11-åring kanske för det. Men,
det är väldigt tidigt.
Ja, jag tror det också. Men jag var tidig med allt. Alltså. Jag var liksom, jag kommer ihåg i 7:an på, alltså min son går i 7:an nu. Men då minns jag att då var det så här, jag fick liksom abstinens av cigg ifall det var en typ, du vet, en lång lektion, alltså så här 80 minuters. Då var jag tvungen liksom att typ gå på muggen och gå ut och röka liksom.
Mm.
Så jag var tidig med allt sånt. Jag ville in i vuxenheten.
Vi kan ju riva av det plåstret direkt, tänker jag, det här med att du har en son som är 11 år.
Och 13, ja.
13, förlåt. Men att han är ändå i den åldern du var, eller han gått förbi den åldern när du började dricka. Mm. Hur tänker du kring det? Och kommer du vara på din vakt extra mycket för att du har liksom det i kroppen, det här? Eller hur känner du?
Nej, men jag har haft tur, peppar med Love, för han är väldigt liksom, han är väldigt annorlunda mot hur jag var som barn. Jag var liksom fladdrig, nervös, ville stå i centrum jämt. rastlös något så in i helvete, det finns ju för sig kvar. Men Love har inte riktigt de där dragen. Jag ser inte dem hos honom ännu i alla fall. Liksom, utan han är väldigt trygg och stabil kille. Som älskar basket och typ och gamea och åka kickbike. Liksom. Och jag hade nog varit orolig ifall jag såg några sådana tendenser. Och han har ju klasskamrater som liksom har börjat röka och sådär. Vilket ju är så jävla tragiskt att det fortfarande existerar barn som börjar röka liksom. Men nej, så att jag är faktiskt inte särskilt orolig för det ännu i alla fall.
Mm. Bra, låt oss hålla det så.
Men däremot så var jag väl, alltså det var ju med viss bävan som jag skrev boken. För jag tänkte liksom att ja, men nu kan ju alla hans klasskompisars föräldrar liksom läsa om vilken jävla stök Pelle Loves pappa har varit liksom. Och jag har en bonuspojke som också är liksom i en sån ålder som det skulle kunna hända med. Men boken har inte riktigt blivit den liksom. Det är inte Zlatan-boken direkt i försäljningssiffror. Så att det verkar som att den har liksom glidit under radarn.
Är du besviken över siffrorna?
Ja, jag vet inte om man måste fastna i det. Men den hade ju kunnat sälja betydligt. Men jag tror också att det har varit svårt att kanske förstå vad det är för bok. Och kanske också liksom lite otippat att det kommer en kärleksroman från mig. Det hade väl varit mer rimligt kanske att det skulle komma någon slags skandalbok liksom, det jag skrev om.
Alla poddar.
Ja, eller ja, precis. Eller så här, mer om liksom kändisarna. Så.
Mm.
Det är ju typ inga kändisar med i min bok. Utan den handlar ju om mig och min fästmö framförallt.
Alicia Vikander är med.
Alicia Vikander är med. Jonathan Unge är med. Men i bisatser får man väl säga.
Mm. Ja, men låt oss spola tillbaka bandet igen då. Vi är tidiga tonår och du började dricka redan. Var det så direkt att du började liksom att det hände regelbundet vid den åldern, eller var det engångsföreteelse och det var kaos och du fick liksom en tankeställare att det här är lite risky?
Nej, det, så analytiskt tror jag inte att jag var, men alltså, jag tålde ju inte så himla mycket. Alltså, jag skulle gissa att efter den första fyllan där som 11-åring så tror jag att det var relativt lugnt några år till typ kanske 8. Då är det väl mer normalt liksom. Att man börjar festa lite. Men jag tålde inte alkohol särskilt väl. Och hade väldigt lätt liksom, alltså jag kräktes otroligt mycket som tonåring. Alltså inte av något annat skäl än just att jag var full. Och jag vet att Sanna Lundell har pratat om att för liksom riktiga alkisar inom citationstecken. Eller för många så är det liksom att, du vet, första fyllan, då är det så där, då kommer den där känslan att så här borde jag alltid ha mått. Men så var det absolut inte för mig med alkohol. Däremot amfetamin så småningom var 100% så. Men med alkohol, ja, jag fick liksom aldrig riktigt ordning på drickandet och drack väl kanske också lite för mycket jämt så. Jag tyckte det var svårt att bemästra.
Nej, men jag håller med. Alltså just det här med, jag har också hört det där att just många beskriver som att ja, men himlen öppnade sig första gången jag drack alkohol. Jag har inte alls samma minnen av det heller. Men just när det gäller droger så var det verkligen så att då kunde man verkligen fysiskt känna att just så här jag ska må livet ut, helst varje dag. Liksom en helt annan sak. Liksom. Mm. Och det var då jag nog kände att det här är ju mer liksom, om man kan känna att man blir beroende av någonting eller man kan känna att det här kommer bli svårt att ta sig ur, var det snarare då än med alkohol, för där var det mer så här som du beskriver, det är liksom här svårdoserat, lite mer luddigt och abstrakt på något sätt.
Mm. Och inte särskilt gott heller.
Verkligen inte, när man var lite framförallt, då smakade det ju skit liksom.
Det gör väl i och för sig, jag har aldrig träffat på ett gott knark heller.
Inte, det är så jättegoda smaker. Ja. Ja, men okej. Okay. Men om vi går framåt lite då. Du är 8:e klass och då börjar ju alla dricka i princip. Mm. Och då är det ju mer normaliserat och sådär. Och blir det liksom skit varje gång?
Nej, men jag tror det. Det var ju hårdrockseran och jag vill minnas att min kompis Anders har fått liksom stå och hålla min lugg i, jag kommer inte ihåg vad parken, eller det finns ett berg i Strängnäs, kan det heta Abborrberget kanske? Nej, det heter det inte, ja, skitsamma. Nej, men där folk festade liksom när det var, när vädret tillät. Och då vill jag minnas liksom bli ledd hem och you will know us by the trail of cracks. Så var det väl ganska mycket. Ja, tror jag.
Så man kunde bara leta efter spår på vägen, så tänker man, där har jag trumfart.
Mm. Ja. Mm. Och så, nej, men jag var ju liksom, det var mycket bus. Jag var mycket ute och rände på nätterna och så här.
Mm.
Snodde morsans bil också väldigt tidigt.
Vad sa dina föräldrar om det här att you will know us by the trail of crack? Var det, att de uppmärksammade dem att det inte gick så bra för det där?
Jag tror inte det, och inte som att det kom upp i alla fall. Jag vill minnas, eller jag minns liksom att någon, det var någon fylla i högstadiet som jag, vet inte, jag låg liksom i sängen hemma, jag hade lyckats ta mig hem på något sätt, och så låg jag och kräktes ner i en papperskorg. Bara det att, alltså jag kräktes på sängen på något sätt också, så att det var ju liksom helt, det såg för jävligt ut verkligen. Och sen så dagen därpå så tömde jag väl den där papperskorgen på något sätt, och så liksom vände jag på sängen så kräkset skulle vara inåt. Så var det tills jag flyttade därifrån, jag var 19.
Mm.
Så att jag tror inte mamma märkte så mycket av det, och hon var ju också, det kom ett sladdbarn hemma som är 11 år yngre än jag. Och han tog ganska mycket, liksom, alltså, det här var ju när han var liten, liksom, så att han tog ganska mycket uppmärksamhet. Mm. Så man kunde liksom smita, eller smyga med det här på ett relativt effektivt sätt, tror jag i alla fall.
Mm. När drog ni till Stockholm?
Ja, jag flyttade ju först till Skåne, och bodde i Östra Grevie på internat först och sen till Malmö. Och jag vet faktiskt inte, jag har inte lyckats lista ut om jag flyttade upp 97 eller 98, något av de åren.
Grejen är, det är så intressant där, för att du vittnar ändå nu om att det i princip från start redan har varit att du liksom inte riktigt kan hantera alkoholen. Att det har varit svårt för dig, det blir lite spyr och skit liksom. Och nu idag, så hur gammal är du nu?
47. Va?
47 är du. Så, och om man har läst din bok så vet man att liksom det finns ändå någon slags önskan från din sida om att kontrollera alkohol och kunna ta ett glas och njuta av det ibland liksom. Trots år av år liksom av bevis, kan man säga bevis att det inte har gått liksom. Och det är ju så jävla intressant tycker jag, varför tror du att du liksom har så svårt att bara liksom köpa att det faktiskt inte riktigt går?
Nej, men ja, när du summerar det så där, så ska man väl också, nu har vi inte kommit till det, vi kanske kommer till det, men jag var ju ändå nykter i 13 år.
Absolut, och vi ska gå förbi det nu.
Men med det i bagaget, så att jag började dricka igen för vad det nu är, 5 år sedan. Det så gjorde jag ju för att jag var helt övertygad om att jag inte skulle trilla dit på droger igen. Och dels så gjorde jag det väl av lite så, kanske tristess. Att jag var så här, men fan, jag är jätteduktig på att vara nykter nu. Nu kanske det är dags att glänta på den här dörren igen. Även om det var sjukt laddat såklart att ta det första glaset. Och sen, ja, hela boken är ju en uppgörelse med det där. Liksom, alltså att stånga sig blodig för att få ordning på alkoholen. Dels med medicin, men också framförallt liksom på egen hand. Och försöka bemästra den konsten att dricka som vanligt folk. Där är jag ju fortfarande, och jag vet inte riktigt varför. Det är väl det att jag vill liksom vara med, tror jag. Jag vill vara med.
Och det är väl en mänsklig känsla, tänker
jag.
Mm. Absolut. Och vi kommer komma mer dit. Det var inte meningen att snabbspola. Nej, men det var så en jävla intressant fråga bara. Och det är ändå där vi kommer landa, tror jag, förr eller senare.
Ja.
Men vi tar oss tillbaka till när du kommer till Stockholm. Och då tar det fart. Alltså med liksom det här i alla fall.
Ja, men Malmö var ju inte oviktigt där, måste jag säga. Eftersom det var där jag lärde mig liksom festa.
Mm.
Så jag var ju 19-20 när jag hamnade i vid Möllevången liksom.
Vem lärde dig?
Ja, men det var väl flera. Men jag hade en kompis som hette Fredrik, eller han heter fortfarande Fredrik, som liksom tog mig under sina vingar, som var några år äldre. än jag, och som han var inte alls intresserad av droger, men alkohol, det var han duktig på att konsumera. Så vi drack ju enorma mängder Retsina framförallt. Grekiskt jävla tallvin typ.
Ja. Pff, inte det skitäckligt?
Ja, men riktigt, riktigt kallt, så det var inte så dumt. Det är också ganska alkoholsvagt, vill jag minnas. Sådär, så att man kunde dricka lite mer kanske.
Började du kunna bemästra det här då? Alltså kontrollera alkoholen lite? Eller var det fortfarande så här bara det blev kaos nästan varje gång?
Nej, men jag har ju den egenheten också som många, kanske män, kanske kvinnor också. Att jag blir trött och går hem liksom. Så, och det gjorde jag nog redan på den tiden. Det var ju därför det var sån himla omvälvande grej när det visade sig att det fanns pulver som gjorde att man inte blev trött.
Mm.
Och det upptäckte jag nog faktiskt i Malmö. Men det var först de första åren i Stockholm som det eskalerade. Och det var några, säg att jag flyttade upp 98, och då var det ju i februari tror jag, eller om det var december. Det var i alla fall väldigt mörkt i Stockholm, och det var väldigt kallt. Och det var så glest mellan människorna. Alltså, jag hade liksom en bild av att Stockholm skulle vara happening. Och så kom man upp hit mitt i vintern, och det kändes som att det var, om det var fest så var det absolut aldrig där jag var. Och det var alltid känslan liksom, de första två åren. Så jag hittade inte in i den här stan alls. Men det eskalerade med amfetamin och kokain här. Jag jobbade på Nöjesguiden, och det var absolut inte där jag fick tag på det. Det fanns såklart människor som konsumerade, men jag vet inte, det var inte så jag kom in. Jag vet faktiskt inte riktigt hur det löste sig det där för mig med att hitta kranar och så.
Men är det inte lite så att om man är ute efter på något sätt, så dras man till likasinnade och man löser det på något sätt bara?
Ja, och jag tror ju, det tar ju inte så lång tid heller att lära sig att se på någon.
Nej.
Ifall de har schack eller cola liksom.
Och det tycker jag att har hållit i sig alltså, sen ja. Man kom in i den världen.
Ja, ja.
Det här, it takes one to know one.
Visst.
Jag jobbade på bar så en sväng precis innan jag blev clean för 7 år sedan där. Då var det som att jag kunde se på en gäst direkt om den var påtänd eller inte. Och så kunde jag säga till tjejen som jag jobbade med, så här, den där killen, han är ju påtänd. Hon bara, va? Nej, det är han inte. Sen kommer man fram till baren och så ser man att han har lite vitt under näsan. Liksom. Mm. Jag bara, ja, det var ju så uppenbart. Men för människor som inte är den svängen, de, det är omöjligt för dem att se.
Mm.
Det är just speciellt det där. Och det där som du pratar om, det är också så här, det här att man går från att vara den tröttaste människan på utgångarna, han som alltid vill gå hem först och sova, till att bli han som aldrig går hem.
Mm.
Han som är ute i 3 dagar istället.
Mm.
Att bara slår över på en 5-åring från en natt till en annan. Liksom.
Ja, men verkligen.
Ja, det är relaterbart.
Jag tror du och jag är väldigt, väldigt lika i hur vi har förhållit oss till alkohol och droger faktiskt. När jag har hört dig prata om det här i det här formet och på andra ställen.
Mm. Finns fler likheter än en mellan oss, kära Triumf.
Mm.
Men du kom i alla fall till Stockholm då och får ett jobb på Nöjesguiden, och du börjar, det blir mer droger, mer alkohol, och börjar konsekvenserna komma i takt med drogerna, eller hur ser det ut på den fronten?
Jag tror att det var väldigt bra för mig att jag inte hade så mycket pengar på den här tiden. Jag kunde i och för sig låna en lax till en gubbe som man delade med någon. Men om jag hade haft obegränsat med pengar när jag var 25, 26, 27, 28, då är jag inte säker på att jag hade suttit här idag. För det var för kul med schack och cola. Och det finns ju också människor, jag har faktiskt inte berättat den publikt, men det fanns en väldigt känd fotograf i Stockholm som dog av en överdos. Och samma helg så testade jag för första gången cola blandat med heroin. Och jag tog det tillsammans med en kille som, när vi hade dragit linorna, jag tog hälften så mycket för jag hade aldrig tagit heroin förut. Så skulle vi gå tillbaka till festen, och den här killen som jag tog det med står liksom och gungar medan jag fipplar med porttelefonen. Och sen så, han är svinlång den här killen, och så bara dimper han, alltså han faller helt rak lång bakåt liksom, slår i huvudet i asfalten och är helt borta bara. Så att jag fick ju ringa ambulansen. Först fiskade jag upp det knarket. Jag såg vad han hade lagt det i vilken ficka liksom. Så fiskade jag upp det och slängde det i en golvbrunn. Så ringde jag ambulans och så kom de och hämtade honom. Men det var samma helg som den här fotografen dog. Mm. Och min gissning är att det var samma skit som de hade tagit. Men speaking of which, liksom baksidan. Alltså jag var ju, jag skötte ju alltid mina jobb. Och det var väl... sen kan man väl så här, om du frågar David Sundin om jag skötte jobbet, så vi jobbade tillsammans, eller han var min chef i perioder, och han tycker nog inte att jag gjorde det på samma sätt som jag, som den bilden som jag hade, men min känsla var i alla fall att jag alltid gick till jobbet, även om jag hade varit ute till 7 på morgonen så var jag där 9 liksom, och så drack jag väl 68 koppar kaffe. Så att på så sätt så kom det ingen riktig baksmälla så. Eller det fick inga konsekvenser. Men det fick ju andra typer av konsekvenser. Jag kunde ju aldrig liksom... Men det såg jag ju inte själv. Jag kunde ju aldrig ha en längre relation med en kvinna. Utan de försvann alltid förr eller senare. För att det var för stökigt liksom. Och sen satte det sig i kroppen också. Om man festar 36-48 timmar på schack. Och sen så sätter man sig och skriver i 12 timmar för att man har en deadline. Det torkar ut kroppen på ett sätt som... Alltså mina diskar i ryggen fortfarande mår piss sen den tiden.
Från den här incidenten där den här killen ramlar på gatan. Donk, huvudet bakåt, när ni har tagit kokain och heroin. Fram tills du bestämmer dig för att bli nykter och är det i 13 år. Mm. Hur många år snackar vi där?
Jag skulle gissa att det går 3 år däremellan kanske. Mm. Jag har träffat den där killen några gånger. Han brukar alltid tacka mig för att jag räddade hans liv. Vilket ju känns mäktigt att jag har gjort det. Jag förstod inte att jag själv kunde påverka min situation, tror jag. Mm. Jag ska säga det också att jag tror det var 2001 som den webbyrån där jag och David Sundin jobbade ihop. Den konkade som alla andra webbyråer gjorde i IT-kraschen. Och då bestämde jag mig för att jag inte skulle jobba med text någon mer. För det hade jag gjort i hela mitt liv. Utan jag ville jobba på krogen istället. Vilket ju var jättedumt för någon som är som jag. Men då följde ett par år av att jobba väldigt mycket på krogen. Och där eskalerade det ju ännu mer såklart. För där fanns det ju både gäster och personal som kunde fixa allt möjligt. Och så helt plötsligt hade man cash. Man fick lite dricks som man kunde lägga på sånt.
Hur såg din umgängeskrets ut så här? Var det några som sa ifrån och sa, Kristoffer, det börjar verkligen gå åt fel håll nu? Eller var det så att du omgav dig av människor som var likasinnade bara, så att det var liksom ryggdunkningar bara istället?
Ja, jag tror det där är en väldigt bra fråga tycker jag. För att min känsla var att när jag 2004 då blev nykter, så hade jag gjort mig av med alla nej-sägare. Jag umgicks inte längre med folk som var tråkmånsar. Utan det var bara folk som älskade att gå på bärns och sen spybar och sen ha efterfest. Det var bara sådana i min telefonbok. Så att när jag då väl tar beslutet, då blev jag ju fruktansvärt ensam. Och det tog tid. Det måste man vara beredd på. Att det gör.
Nej, men jag fattar absolut. Och det är väl det som de flesta som blir nyktra brottas mycket med, just den här ensamheten i början. Mm. Och,
där finns ju förvisso gemenskapen.
Som ja, är... jo men verkligen. Och det vill jag ju trycka på, att just gemenskapen och människorna i den är ju minst lika viktigt som liksom 12-stegsprogrammet i sig. Att faktiskt lära känna människor som är likasinnade. Liksom. För att som du säger, alltså, så här, jag tror de flesta människorna, nyktra människor eller folk som är uppstyrda, de blir ju som ett hot också på något sätt. När man själv går djupare ner i det här mörkret, så vill man inte ha människor runt omkring den som är uppstyrda och duktiga och liksom så här, kanske till och med ifrågasätter ens levande. Det är ju liksom ett hot.
Ja.
Bort med dem. Mm. Så ja, verkligen, jag känner igen det. Men okej, men när du blir nykter, är det en särskilt specifik händelse som leder till det, eller har det byggts upp under de här 3 åren?
Ja... Grejen var den att jag var tillsammans med en kvinna från Australien och vi hade ett fruktansvärt destruktivt förhållande. Det var väldigt mycket alkohol, det var väldigt mycket droger oss emellan. Det var så vi umgicks. Och när hon försvann, hon flyttade tillbaka till Australien och jag skulle ha följt med. Men det var någonting som sa att gör det inte. Jag tror att jag hade börjat på någon utbildning här också. Det fanns någonting, det kanske fortfarande finns någonting som hette typ KY-utbildningar. Och då fick man lite studiestöd och sen så lärde man sig någonting. Och jag gick en som hette IT-projektledare, tror jag. Vilket var helt värdelöst för just mig. Men det gav mig struktur. I samband med det hittade jag en praktikplats på Hachette för övrigt, där alla coola satt på café. Men jag fick sitta på custom publishing som inte var fullt så coolt om man gjorde kundtidningar. Så dels så hade jag det jobbet och sen hade jag fått ett jobb på tv också. Så att jag var redaktör för något sånt, liksom ett eftermiddagsmagasin på TV400. Så jag hade två ganska bra jobb. Alltså det började med en praktik så blev jag fast där sen som någon slags frilansare. För jag var duktig på att skriva, visade sig fortfarande. Så allting började vända upp ekonomiskt och professionellt, men jag hade ju fortfarande kvar min livsstil att efter sändningen på fredagen så, eller kanske till och med under, så drog jag ju lite ladd liksom och sen var det ut på stan igen. Och när jag fyllde 30, och det var ju det året som jag blev nykter också, när jag fyllde 30 så gav jag mig själv en bil i födelsedagspresent. En Chevrolet Citation. Chevrolets minst framgångsrika modell genom tiderna. Och också sämsta bil, tror jag. Alltså den var fruktansvärt dålig. Men jag hade köpt den för 9000 spänn i Enskede. Och jag älskade den för att den var symbolen för frihet. Det vet ju du som ganska nyligen har tagit körkort och numera har egen bil.
Wow.
Vilken känsla det är.
Ah, otroligt. Det är otroligt. Alltså. Man blir väldigt lat också.
Ja, ja. Men för mig var det bästa köp jag har gjort. Men någon kväll så hade jag tagit den in till stan. Och sen blev det efterfest i Birkastan. Jag står och velar efter efterfesten. Så här, jag står och tittar på bilen. Jag bor i Årsta. Jag är i Birkastan. Jag är full och hög. Klockan är 5 på morgonen. Det är tisdag. Nej, fuck it. Jag kör hem. Och så körde jag hem full och hög. Och var ju otroligt nervös för att jag skulle bli tagen av polisen. Men så kom jag fram. Och det går bra utan att jag får med farbror blå att göra. Och så inser jag att jag har glömt hemnycklarna på efterfesten. De var inte med. Och jag ringer killen som hade efterfesten. Han svarar givetvis inte, sover. Och så ska jag klättra in genom fönstret till min lägenhet. Och det är ganska högt upp det här fönstret. Det måste vara 4 meter i alla fall. Så jag får tag på en parkbänk som jag ställer upp mot fasaden. Så ska jag på något sätt försöka klättra upp på den där. Och det går givetvis inte. Jag rasar bakåt och får den där bänken. Jag skulle kunna få den över mig, men den landar på något sätt på sidan. Och det är maj kanske, så att det är lite grönt gräs. Så jag landar mjukt med en parkbänk bredvid mig och tittar upp i lövverket. Jag tror att det är en kastanj. Och så känner jag så här, är det så här mitt liv ska vara? Ska det vara sånt här jävla stök liksom 2 gånger i veckan? Att jag kommer hem och är full och hög och pank igen och igen och igen. Nu har jag levt så här 10 år. Någonting måste förändras. Och jag drog slutsatsen att det enklaste att förändra var att ta bort alkoholen och drogerna. Och så hittade jag någon som jobbar, alltså någon fastighetsskötare som kunde släppa in mig i lägenheten. Och så sov jag ruset av mig för sista gången då på 13 år. Det var nästan ordagrant det jag skrev i boken, tror jag. Men så var det när jag blev nykter. Men jag hade också kompisar som hade varit med och festat väldigt mycket, men som hade tagit steget in i gemenskapen. För Robert Boman hade precis startat CEO i Sverige då.
Just det. Det var ju den svängen ungefär. Men förutom det här med ensamheten, vad tycker du var tuffast med att gå in i ett nyktert liv?
Det var nog tristessen. Jag var inte alls rustad för att vara ensam. Jag hade inte levt på det sättet förut. Och jag satt hemma i en fullkomligt vidrig lägenhet. Den finns fortfarande. Jag ser, ibland svänger jag förbi Årsta och så tittar jag på den där sorgliga lägenheten och tänker hur sorglig den är. Det man hade kunnat göra, den var så fruktansvärt sorglig, men om man hade fått köpa lägenheten ovanför och gjort den dubbelt så stor, då hade den kanske funkat. Men det var så deppigt. Så tristessen och att komma på hur man lever, för det hade ju jag skjutit framför mig på något sätt, att vara vuxen och se till att räkningarna betalas och vad nu vuxna gör, laga mat och sånt. Alltså, allt sånt hade jag skjutit framför mig 10 år och levt på Gorby's pizza och käkat på krogen när jag hade råd.
Det känns ju som att man sätter livet på paus lite när man går in i ett sånt levande. Alltså både det här som du beskriver med att laga mat och allt sånt där, men även emotionellt och hur man utvecklas som människa. För så kände jag. Jag kände sen när jag blev clean att det var liksom som att okej, nu ska jag liksom ta vid där jag var när jag klev in i den här världen och bli liksom vuxen, ta ansvar och vad gör, hur funkar en vuxen? Hur ska man känna? Vad ska man, alltså du vet, så här, det var som att jag liksom så här skulle göra allt från scratch på något sätt.
Ja, men så är det ju lite. Och det gör ju ont och ta tid och är läskigt. Men finns det inte någon sån sanning om att folk som kliver in i ett tungt missbruk, nu ska inte jag säga att mitt missbruk var tungt, för det var verkligen sådär fest, alltså jag festade för mycket, men det är nästan så att jag ibland så vänder jag mig mot, eller värjer mig mot begreppet missbruk eller missbrukare, för jag tycker inte riktigt att jag var på den nivån. Men är det inte så att om man går in i ett heroinmissbruk i 20 år och sen så kommer du ur det, då är du kvar på 2002 då, så att säga, och har kvar de referenserna typ. Mm. Så när vi ska prata om tv så är det Hem till gården fortfarande, eller vad det nu kan vara. Och lite så var det väl även för mig eller för oss. Mm.
Verkligen, så är det. Och det är ju det som gör det så jävla... Det blir ju också en aspekt i att det är ganska tungt att bli nykter, för att man liksom så här måste, man har så mycket att bygga upp. Det är ju inte bara som att plocka bort alkohol och drogerna så blir allt frid och fröjd. Det är ju inte så lätt, och det vet ju de flesta som har gjort en sån här förändring, att det är ju så mycket mer. Men jag vill prata lite om de bra grejerna då. När började du känna att det faktiskt gav dig någonting att vara nykter? Alltså, kom det också snabbt eller dröjde det eller hur?
Ja, men jag märkte ju ganska tidigt att det gick att lägga pengar på andra saker igen. Så det var ju en trevlig upptäckt. Plus att om man inte har något liv, då blir det ju ganska mycket pengar över. Så det var ju en uppsida. Och sen, det dröjde inte så där vansinnigt länge. Jag tror inte att det gick ett år innan jag fick ihop det med mamman till min son. Och vi kunde liksom skapa ett liv tillsammans. Och det betydde ju jättemycket att inte vara ensam längre och ha någon att vara med. Men fram till dess så var det ju, ja men som sagt, det var väldigt ensamt. Men sen också att kunna, för att även om jag då tyckte att jag, alltså det var ju min käpphäst under de stökiga åren att jag alltid skötte jobbet. Men nu kunde jag ju verkligen sköta det på riktigt och blev uppskattad medarbetare och kunde göra lite karriär och sådär. Och sen tror jag 2006 så fick jag ett riktigt jobb. Alltså då var jag tillbaka i reklamsvängen igen, eller internetsvängen. Och jobbade med stora konton och sådär.
Hur många år efter nykterheten drog du igång värvet?
2004 blev jag nykter, 2012 startade värvet, men jag hade ju börjat spela in lite grejer redan 2011.
Ska vi hoppa framåt lite då tills det här beslutet att du ska testa igen? Mm. Hur växte det fram och var du nära att göra det flera gånger innan, eller var det någon som kom bara nu är det dags, eller hur kändes det?
Nej, jag var väldigt rädd för att bryta nykterheten under väldigt, väldigt lång tid. Jag hade också ett motstånd mot alkoholfri öl som kom någonstans under min nykterhet, tror jag. Innan dess hade det bara funnits lättöl. Men till slut så tänkte jag att ja, men jag kan väl testa att dricka lite alkoholfri öl då. Och sen blev det jättehärligt tycker jag. För att då kunde man ju gå på krogen och se ut som alla andra i alla fall. Men jag var väldigt övertygad väldigt, väldigt länge om att jag skulle fortsätta vara nykter. Men saken är den att när jag låg där i lövverket, eller i gräset och tittade upp i lövverket, så efter den perioden så gick jag in, så doppade jag tårna ska jag säga i AA och CA. Men jag kom aldrig riktigt in i det. Jag fick inte ordning på hur jag skulle göra med de där mötena. Jag tyckte det var tråkigt att höra samma jävla tugg varje gång från samma jävla människor. Plus att jag var ganska övertygad om att jag inte alltid skulle vara nykter. För att jag hade gjort en liten checklista med grejer som jag ville uppnå under min nykterhet. Men den där listan hade jag betat av på 4-5 år. Och sen så fortsatte jag vara nykter av bara farten. För då var ju, när den listan var, när allt var avbockat så var min son väldigt liten. Och det kändes ju sådär, ja men det är väl dumt att börja labba med alkohol nu. Så då fortsatte jag vara nykter flera år efter det. Men sen träffade jag en fransyska. Och det är inte på något sätt hennes fel. Men jag såg ju hur de dricker alkohol i Frankrike. Och det var inte alls som jag hade sett här hemma i Sverige, utan det dracks på ett annat sätt. Det ställdes fram en vinflaska både på lunch och middagen, och även om man var typ 8 pers så kunde den korkas igen för att alla hade druckit ett halvt glas till maten, och så var det bra med det. Och det där sättet att dricka på, det såg jag och tyckte så här, men det där verkar så nice att kunna ha det på det sättet, som att det är en del av måltiden. För så hade jag aldrig, visst, jag hade väl försökt beställa rätt vin på krogen 2003 till maten så, men vilket för övrigt var lite intressant, för jag gick ju ofta på, när jag började tjäna pengar och fortfarande var i missbruk, så gick vi ju, jag och mina polare gick ofta på ganska dyra restauranger. Men ingen av oss orkade ju vänta med att gå på kolan till efter att maten var uppäten. Så att det är väldigt många fina middagar som har, när tallrikarna bara, så här, man har skyfflat runt lite för att det ska se ut som att man har ätit. Men aptiten var ju helt bortblåst. Nåväl, förlåt. Jag ska tillbaka till 2017 när jag bestämde mig för att testa vin igen. Och sen hade det börjat talas om Riddargatan 1 också. Som ju var och är en klinik för människor i riskbruk, men där man med terapi och i vissa fall medicinering får tillbaka folk i ett normalt lagom drickande. Så jag gick dit. Jag fick intrycket av att de egentligen inte tyckte att jag skulle komma dit, för att jag var ju nykter, vad skulle jag dit och göra? Men så till slut så fick jag komma dit på nåder och träffa en läkare, så fick jag lite pointers. Och de var ganska basala får man väl säga. Det var typ, för alkoholdagbok, drick inte mer än 3 enheter varannan vatten.
Du bara, jaha, jag ska inte dricka mer än 3.
Nej. Men nej, så det var ju, det var faktiskt relativt värdelöst den vändan. Jag skulle gärna gå tillbaka dit igen, men det funkade inte riktigt med mig då. Eller jag har varit tillbaka förresten. Men jag var ganska säker på att nu har det gått så, alltså jag har bytt ut alla atomer i kroppen 2 gånger sedan jag drack senast. Jag tror att jag kan fixa det här nu. Jag är vuxen på ett annat sätt.
Och vad hände?
Ja, men det gick jättebra.
Hur länge gick det bra?
Det gick nog jättebra fram till idag. Hej då!
tack för att du kom.
Nej, men det jag tyckte väl, jag var väldigt försiktig den sommaren. Det var nog också i maj tror jag som jag tog det första glaset. Jag var väldigt försiktig, väldigt men väldigt vuxen som man vill vara. Men framåt hösten där så var jag sugen på att men vässa av hornen. Jag ville liksom blåsa ur, jag ville blåsa ur systemet och känna hur det är att vara full på riktigt. Så det blev jag. Efter en live-podd. Och jag hade slutat röka också 2016. Och så var det någon, efter den där live-podden så fick jag massa shots och drack 600 öl på en sekund. Och så var det någon som tryckte en cigg i käften på mig och tände på den. Och jag rökte. Och det där hade jag lovat mig själv och min läkare att det där ska jag aldrig mer göra. Så då kände jag så här, nej men det här, Kristoffer, är inte bra. Nu sätter du dig i en taxi och åker hem. Och så åkte jag hem och så kräktes jag floder. Som back in the day. Och sen dess så har det ju varit, nu skulle jag säga att väldigt, nu har det nog gått ett par år i alla fall. Sen jag blev för full i mina egna ögon. Men jag är inte framme med att dricka perfekt mycket. Utan törsten tar tag i mig fortfarande. Mm. Men jag har lärt mig några verktyg när jag känner att det håller på att gå överstyr. Som jag gärna redogör för nu om du vill.
Låt oss höra.
Taxi. Åk hem. För den impulsen kommer till mig naturligt. Och det är jättebra. Jag fortsätter aldrig dricka hemma, utan då är det klart. Socker. Socker, och det här är en väldigt hemsnickrad teori. Om det är någon begåvad lyssnare, kanske läkare eller så, som hör det här, så får ni gärna höra av er till mig och säga ifall det stämmer eller inte. Men min teori är att alkohol är snabba kolhydrater. Och vi är genetiskt programmerade att samla på snabba kolhydrater. När det var när vi levde i grottor, så hittade man en bärbuske, så åt man upp allt, för att man vet inte ifall de blir dåliga. Eller alltså möjligen att man tog hem det till grottan och delade med sig, men jag tror instinkten är att ät så mycket du kan, för du vet inte när, det är därför det inte går att ta ett chips för de flesta. Vissa kan ju det, sjuka jävlarna, men jag kan inte göra det. Tar jag ett chips då äter jag upp hela påsen. Men grejen är den att även om alkohol är snabba kolhydrater, så är vitt socker ännu snabbare. Så om jag känner att nej, men nu har jag druckit en öl för mycket, då kan jag gå till 7-Eleven eller Ica eller Coop och köpa en påse godis. För det kommer min hjärna tycka är ännu bättre. Och sen åker jag hem med taxi. Tandborsten är också en klassiker. Borstar man tänderna, då är det slut. Det vet hjärnan. Och borstar man tänderna, då ska man gå och lägga sig. Så egentligen så skulle vi ju, om jag ska gå på middag som betyder något för någon, till exempel min tjej, då borde jag ha med mig en påse bilar, en tandborste, ja, och taxi.
Det hade varit nice om du grundade ett behandlingshem, de här metoderna lärdes ut.
Ja, nej, men det är kanske, jag vet inte, det är högst ovetenskapligt då, men det funkar för mig.
Men hur har det sett ut på drogfronten? Har du lyckats hålla ifrån dig droger, alla former av droger, ända sedan ditt återfall, om man får säga så?
Räknas cannabis som drog?
Ja, men enligt svensk lag, ja. Det gör det väl.
Jo, men det har jag ju konsumerat lite. Men det är ju inte min grej alls. Det skulle jag gissa inte i din grej heller.
Nej, det är...
Du är en upperskille.
Huvudet på spiken, ja. Får man säga.
Så att det föreligger ingen risk hos mig där.
Nej.
Den känns helt ofarlig och helt värdelös för mig också. Men jag har testat i goda vänners lag, det står också i min bok. Mm. Så det är svårt att förneka det. Men hard drugs, cola, chack, horse, ecstasy, nej.
Har du varit nära?
Nej, jag har inte exponerats för det. Jag har väl varit i sällskap där det hade kunnat ordnas fram. Som du också känner.
Jag kan gissa.
Ja. Men, och då har jag lagt benen på ryggen och gått. Liksom, om jag har känt att det börjar vankas. Mm. För jag vill inte exponeras för det. Jag fixar inte det, tror jag.
I din bok så kan man läsa om en incident, en middag som du är på med din kvinna. Mm. Där du blir för full och hon, och det blir jobbig stämning liksom. Mm. Hur har det sett ut med er relation och hennes känslor inför det här? Att du fortfarande är i att du ändå vill få det att funka? Eller jag vet inte om det kanske är privat, jag har ingen aning. Men hur tänker hon kring om att du fortfarande har en önskan om att få det att funka liksom?
Ja, nu är inte hon här och kan försvara sig, men jag tror ju att hon ser att jag kämpar med det. Och tycker väl kanske att det var dumt att jag gick på det igen. Och det kan väl jag också känna från tid till annan att det var dumt. Det hade varit enklare att fortsätta vara nykter, för det är ett mycket enklare liv. Men det visste jag också att det skulle vara. Jag visste att det skulle vara en kamp och försöka få ordning på alkoholen. Och än så länge orkar jag hålla på med den. Och än så länge så står hon ut med mig. Och hon, som sagt, hon ser att jag försöker. Jag är också väldigt duktig på att vara nykter i som i höstas så drack jag ingenting av 16 Weeks of Hell själv. Men jag ville också vara nykter i samband med att jag skrev i bok större delen av förra året och mådde så pass piss över det, och jag hade för mycket att göra, och då blev det inte att jag drack så mycket heller. Så jag tror, ja, men jag är fortfarande ihop med henne. Mm. Och jag tror att hon, ja, men som sagt, jag tror att hon ser att jag försöker.
För att hon gav dig ett ultimatum en gång. Och det var när då?
Ja, i boken är det ju inte riktigt som i verkligheten faktiskt. Det är flyttat i tid i boken. Så jag tror att ultimatumet är nog från 2018 egentligen. Kanske är dumt att säga det för folk som ska läsa boken, men jag tror inte att de blir jätteledsna.
Nej, men jag tror de tycker om ärlighet också.
Ja. Mm. För det, jag ville skjuta in det i boken, det blev mycket bättre så. Mm. Men det var från 2018. Mm.
Och vad skulle hända om samma ultimatum kom idag?
Ja, men då är det ju i sådana fall andra gången det kommer, och då får man väl kanske ta det på ett annat allvar. Det är ju klart att den relationen är mycket mer värd än att jag ska få dricka vin med mina kompisar på en killmiddag. Mm. Och så otroligt, alltså jag känner ju inte att jag är beroende av alkohol på något sätt. Och det har jag aldrig gjort, liksom givet hur pass värdelös den drogen egentligen är. Däremot så finns det ju sociala aspekter av det, någon slags gemenskap. Och sen, alltså apropå det här med att gå in i något slags miss eller riskbruk och sen komma ur det. När jag slutade dricka 2004, då var det ju... Det var ett annat Sverige. Nu kan ju alla dina kompisar allt om exakt alla vinmakare i norra Italien. Alltså det är någon sån, jag vet inte, det har kommit någon sån supersnobbism om viner. Och alla är sommelierer typ. Som jag drogs med i början för att jag tyckte att det verkade kul att hålla på och samla på vin, och köpte massa dyra grejer på internet och sådär. Och sparade i något källarförråd. Men det där tröttnade jag på ganska snabbt också. Så att jag kan verkligen ha och mista alkoholen. Men som sagt, i skrivande stund så tycker jag på något sätt att det ser så pass lovande ut att jag ska få ordning på det. Att jag inte tycker att jag måste vara helvit.
Hur?
Men det där provocerar dig. Det vet jag.
Alltså så här, man ska vara helt ärlig. Hade det här varit för 3, 4, 5 år sedan, då hade jag sagt till dig, idiot, du är beroende. sluta kämpa emot, det kommer gå åt helvete förr eller senare. Men idag, när jag liksom har varit i det här jävla länge och lyssnat på livshistoria som din och massa andra i den här podden bland annat, så är jag lite mer nyanserad inför tanken och lite mer öppensinnad och så här. Och så är det faktiskt på riktigt, det är min ärliga åsikt. Jag har respekt för att du, ja men jag, absolut, jag har respekt för att du gör på ditt sätt och försöker, men jag kan ju samtidigt tro att det kanske inte kommer att hålla i längden.
Nej.
Det kan jag ju tro. Mm. Och så är det ju. För att min bild av beroendesjukdomen är ju inte riktigt... Handlar inte så mycket om substanser i sig. Det handlar ju mer om det här, ja, men det här inre. Vi har inom oss, liksom.
Och sen känner jag också att... men å andra sidan... Om man tycker att Riddargatan 1 är någonting på spåren... och det är ju många som tycker. De har nog hjälpt ganska många människor, tror jag. 12-stegsprogrammet är ju det är svart eller vitt. Antingen så sköter du dig och dricker inte ett piss, eller så ramlar du av vagnen liksom, eller på vagnen, eller hur man nu säger. Medan Riddargatan 1 är ju mer, det är lite mer flytande, men så här, drick med ansvar och här har du verktyg och så här gör du och så här ska du tänka, så kommer det ordna sig. Men med det sagt kan jag ju också känna att om man måste sätta upp massa regler för sig själv, om man måste ha massa verktyg för att få ordning på det, ja men då finns det väl kanske en problematik.
Mm.
Och så är det ju verkligen för mig. Jag måste ju bestämma att ja, men jag får bara dricka den och den dagen. Liksom söndag till torsdag så ska det vara helt vitt och sen på fredagen så kan du öppna en vinare liksom. Och att jag inom citationstecken måste ha det så, ja, det är ju inte världens bästa tecken, kan jag tycka.
Men det är ju helt upp till dig, det är ditt liv liksom.
Jo.
Och jag kommer inte sitta här och säga vad du ska göra, det är inte mitt jobb liksom. Men vad jag vill säga är vad jag anser vara det problematiska med Riddargatan 1 och andra sådana mottagningar. Det är att människor då som till exempel är fullblodsalkisar och inte kan ta ett glas. Mm. Människor som verkligen, alltså ta en man som har barn och familj och gör om igen samma misstag. Sviker sin fru, sviker sina barn och skapar kaos kring sig. Hör om en mottagning där man ska lära sig att dricka normalt och det väcker hopp i honom. Han går dit om igen för att lära sig att dricka. Och folk bara står vid hans sida och får liksom stå i skärselden och lida smärta, smärta, smärta för att han ska lära sig dricka. Det är det som jag tycker är lite så här, fan ge upp då istället och bli nykter för liksom, om inte för dig själv, för din jävla familjs skull. För det finns ju ändå människor som faktiskt inte kan ta ett glas. Många sådana människor. Mm. Sen absolut finns det människor som säkert kan lära sig dricka normalt. Men de har ju inte utvecklat beroendesjukdomen på det sättet som jag tror. Men det är därför jag är lite allergisk mot sådana mottagningar och det här med att lära sig att dricka normalt. För att det är så många som tar skada i den här kampen att lära sig dricka.
Mm.
Det är därför jag är lite allergisk mot det.
Jag fattar.
Mm. Ja. Så, men som sagt, alltså jag tycker att det är superintressant att höra din historia. För att det skapar ju en viss... Alltså det är ju en nyans och det är liksom en annorlunda historia än mot den vanliga historien i den här podden. Mm. Och jag tycker det är skitbra att få in de historierna också. För att öka bilder, öka synsättet liksom.
Ja, och det var väl det. Jag fick ju äran att vara med i söndagsintervjun i samband med att boken kom. Och det var flera som hörde av sig efter det och tackade mig. Det var ju för sig några som hörde av sig. Ellen Bergström var här, va?
Mm.
Och berättade att hon hade fått hot och hat för att hon inte var riktig alkis. Oh. Av riktiga alkisar. Och det fick jag också lite. Men jag fick också ganska mycket positiv feedback om att jag faktiskt pratade om gråskala. Att det inte är svart eller vitt. Alkohol. Man kan ha alkoholproblematik utan att vara alkoholist.
Mm.
Och det fick jag en del beröm för.
Men det var också någonting som jag lärde mig i den här podden av just Robert Boman. Att man kan missbruka i perioder utan att vara beroende.
Mm.
Och jag trodde det var samma sak jättelänge, men det är inte samma sak.
Nej.
Och det är ju superintressant, för att det är faktiskt, det skapar ett annat synsätt på det liksom. Sen så är det ju en konst att faktiskt förstå och våga erkänna för sig själv när man är beroende också. Och när det har gått åt helvete för många gånger. Om man ändå ska kämpa för att få det att funka. Då kanske det är dags att börja kika på liksom. Men det är ju inte mitt uppdrag eller din frus uppdrag. Eller det är ju ditt uppdrag att känna efter dig själv.
Just.
Så det är ju det är ett ämne som är spännande.
Mm.
Hur ser det ut för dig idag när du tar ett glas? Kan du ta ett, två glas och nöja dig, eller är det nästan omöjligt? Ärligt nu?
Ja, nej, jag kan inte riktigt ta ett eller två glas om jag får välja själv. Utan jag dricker nog ett tredje också. Men så mycket mer än så behöver det inte bli. Men det finns ju också en inneboende... En vinare tror jag är i den storleken den är av en anledning. Och det är att det är rätt lagom mycket vin. Sen kan man väl tycka så här... Jag dricker ju sällan den själv, ska sägas. Utan då är man kanske två som delar på den. Men det tycker jag är rätt lagom. Mm.
Och innan vi avslutar för idag så ska vi hugga tag i vårt favoritsegment som heter The House svarar. Ja, då har jag fått besök av Robert Boman och Felix Granander igen. Välkomna tillbaka till studion, grabbar.
Tackar, tackar.
Tack så mycket.
Ska vi hugga tag i frågan direkt?
Det tycker jag.
På en gång.
Vi kör. Hej! Jag undrar en sak angående 12-stegsprogrammet. Finns det, enligt er, något negativt eller problematiskt med 12-stegsprogrammet?
Något som jag själv ser med 12-stegsprogrammet, som jag tror att väldigt många ser och som jag har läst åsikter om runt om i världen, det är just att 12-stegsprogrammet, jag skulle inte säga att det har stagnerat, men det har i alla fall inte utvecklats. Det har inte lagts in saker som vi har lärt oss under resans gång om beroende, utan det är samma program som vi hittade liksom på 30-talet. Vår syn på beroende, vår syn på problematiken har ju däremot utvecklats ofantligt mycket de här åren. Och det finns väldigt mycket fler saker som vi vet om idag om sjukdomen som vi kanske inte adresserar i 12-stegsprogrammet. Med det sagt så funkar ju 12-stegsprogrammet i sitt original, om man säger så. Och kanske inte ens behöver ruckas på. Men det hade funnits fler saker att titta på ifall man började utveckla.
Mm. Ja, men det stämmer, och det är väl, man kan ju dela upp den här frågan i flera olika frågor egentligen. För precis som Felix säger, inom beroendevårdsvärlden så har 12-stegsprogrammet verkligen stagnerat. Mm. Där man har arbetat på samma sätt i många herrans år trots dåliga resultat. Vilket är lite märkligt, men... Och när det kommer då till gemenskaperna, AA, CA och så vidare, finns det någonting negativt med det? Ja, det finns ju många som inledningsvis missförstår ordet Gud till exempel. Och tar starkt avstånd ifrån det och kanske uppfattar det som en sekt. Och så vidare, och det har ju även beskrivits som en sekt i en del tidningsartiklar ibland, och det som är både positivt och negativt för 12-stegsrörelsen då, alltså självhjälpsgrupperna, det är ju att man har som en tradition att inte ge sig in i offentliga debatter, och det är ju positivt på ett sätt, men det leder ju också till att man inte bemöter den typen av skriverier eller eventuell kritik. Utan det står omotsagt egentligen.
Mm. Och du menar på att det kanske skulle behövas att dementera det lite?
Frågan är om det verkligen är 12-stegsgemenskaperna själva som ska göra det, men det hade ju behövts en lite sundare syn på det. Det hade behövts ett annat inlägg i den debatten.
Lite nyans,
precis.
Mm. Mm. Jag håller med. Mm. Bra, och om man vill kontakta The House Rehab, hur gör man det?
Då mejlar man oss eller ringer. Mm. Vår mejl är Sandra, man kan mejla Sandra på sandra@thehouserehab.com. Och så finns vårt nummer på hemsidan, thehouserehab.com.
Toppen! Tack så mycket, grabbar.
Tack så mycket.
Tack Robert, tack Felix. Jag tycker att det var en väldigt klok lyssnarfråga denna vecka, och jag hoppas du är nöjd över ditt svar. Jaha, Kristoffer Triumf, nu är vi i mål. Hur kändes det här?
Ja, men det var jättekul att få träffa dig igen, och jag hoppas att jag skötte mig bättre än när jag var gäst i din podcast.
Vi har inte ens vidrört det.
Nej, men det var en stressig, jobbig period, och jag var väl kanske, som du har sagt, full av myself vid den
Men vet
tiden.
Du vad? Vet du vad? Jag tror att det var precis när du verkligen peakade och blowade upp liksom. Mm. Och jag har ju själv sen varit en sån period där jag hade mitt lilla break i poddvärlden. Och det händer ju någonting med ändå. Man är ju ganska upplåst under en period tills man sen planar ut igen. Så jag har liksom, jag känner mig ödmjuk inför att det blev som det blev då.
Mm.
Och nu är du här och det här har varit kanon.
Ja, men tack.
Ja.
Tack.
Jag är glad för din tid och jag är glad för att du verkar må bra.
Tack, detsamma.
Tack. Ja, och jag är glad över att ni lyssnar, älskade lyssnare. Vi hörs igen nästa onsdag. Tack för att ni lyssnat och tack Kristoffer Triumf.
Tack.